Välkommen till podcasten Jägaren med mig, Daniel Da Silva. Innan jag kör liksom en presentation av dagens gäst så skulle jag vilja bara sträcka ut ett tack till ja, men det är väl ni lyssnare antar jag, som har nominerat mig och podden till Jaktgalan i år, vilket ju är superkul såklart. Och nu är det en omröstning med lite olika profiler som man kan rösta på. Och är det så att ni vill så får ni självklart gå in och rösta. Och det gör man på jaktgalan.se. Så tusen tack för nomineringen. Det blir jag superglad för. Dagens gäst heter då Juckan, eller Magnus Johansson heter han egentligen. Men jag har nog aldrig kallat honom för Magnus egentligen, utan han kallas för Juckan. Och det är ju en liksom kompis till mig. Så det här är ett ganska speciellt avsnitt. Jag tror inte att det riktigt är en intervju, utan mer ett snack mellan två kompisar. Sådär. Och jag och Magnus lärde då känna varandra. Nu sa jag Magnus, det var första gången någonsin. Jag och Juckan lärde känna varandra för några år sedan. Jag fick ett Instagram-meddelande från honom. För han bor precis där vi har landställe. Men då hade inte vi landställe där, utan min mamma hade det. Och så frågade han om vi skulle ut och jaga någon gång. Och så gjorde vi det, och sen så har vi blivit kompisar. Och nu har jag själv köpt ett hus där nere, så nu kan vi umgås väldigt, väldigt mycket. Och det är härligt. Vi har varit i Namibia tillsammans, vi har gjort massa härliga grejer tillsammans. Juckan är ju en sån här person som bara lever för jakt. Han har alltid haft hundar, han håller på och fixar och donar och pular med grejer jämt. Han skulle nog inte må bra om han inte liksom hade väldigt nära tillgång till jakt. Så jag hoppas att ni uppskattar det här samtalet mellan mig och Juckan. Innan vi hoppar in i det dock, så kommer här ett sponsrat inslag från poddens huvudsponsor, Chevalier. Och den här gången tänkte jag så här faktiskt, att det är ju snart jul, och då kan det vara så att man vill kanske ge bort en julklapp till någon, eller att man vill titta på någonting till sig själv. Och jag har faktiskt en liten topplista just nu på vad som finns på Chevalier. Det finns så himla mycket som jag gillar, men mina topp tre just nu tänkte jag liksom dela med mig av. Och det ena är en pullover som jag använder jätteofta. Och den kan användas både i skogen, men också liksom på kontoret och på möten och på när man ska se lite snygg ut. Och den heter Aston. Och den har liksom en dragkedja längst upp. Den är merinoull, så man håller sig varm och god, men samtidigt så är den jävligt snygg. Så Aston Halfzip Merino Pullover heter den. En annan topp tre är en mössa som jag har nu, som heter Symbol Beanie. Den finns i två varianter. Jag har den i varselfärg, och den skulle jag rekommendera, för att det är ganska ofta man är på, jag har varit på liksom hyfsat många drevjakter nu under hösten och sett att det är ganska många som faktiskt inte har varselfärg på sig så pass mycket att man syns. Men med en mössa så syns man garanterat. Symbol Beanie, jättesnygg och härlig mössa som också gör att man syns i skogen. Och sen så måste jag faktiskt slå ett slag för pointerstället. Jag har använt det ganska mycket nu den här säsongen, och det är det nya pointerstället. Jag har en kombination av enfärgade byxor och det här snygga hjortmönstret på jackan. Det är ett grymt ställ. Det är ganska sett tajt och figursytt, vilket jag gillar. Och det har massa funktioner, det är vattentätt, vindtätt, allting sånt. Ett sjukt bra allround-ställ helt enkelt. Så, där var mina topp tre helt enkelt. Alltså egentligen, jag vill slänga in Axe Overshirt också. Den är världsklass, kolla på den. Topp tre, eller topp fyra blev det helt plötsligt. Tack Chevalier för att ni är med och sponsrar podden. Välkomna allihop. Jag sitter just nu bredvid min gode vän Magnus Juckan Johansson, som precis bommade en råka, tror jag det var, va?
Nej, gråkråka.
En gråkråka. Nu kommer det. Nu. Där. Fint, Magnus.
Tack.
Ja, vi sitter alltså i ett gömsle hos en bonde och pysslar med skyddsjakt just nu. Jag tror inte att det här kommer gå att spela in ett helt poddavsnitt här. Nej. Men jag tänker att vi testar och kör på lite grann. Och Magnus, du håller på med hur mycket olika jaktformer som helst och jagar precis hur mycket som helst. Normalt så, jag har ju haft många gäster som jag känt lite grann, men inte på, ja, Ove då. Ove är ju en riktigt nära vän. Men vad kan det vara, 3 år sedan så fick jag ett Instagram-meddelande från Jucken. Jag bor ju där du har sommarställe. Hojta till någon gång om du vill skjuta kråkor. Ungefär så.
Mm.
Ja. Och då gjorde jag det.
Ja.
Och sen har vi liksom hängt. Och det är väl lite din förtjänst också att jag valde att köpa ett hus här nere. Så nu bor vi typ grannar och jagar väldigt mycket tillsammans. Så, Jukkan, berätta. Du bor alltså nere på Österlen.
Ja, stämmer det.
Mm.
Strax utanför Simrishamn och där kommer. Simrishamn, ja.
Ja. Två duvor, va?
Ja. Ja.
Jag har börjat lära mig sig skillnad på fåglarna. Det är jävligt bra faktiskt när man ska skjuta dem.
Tre, ja.
Mm. Vilken typ av jakt pysslar du mest med, tycker du?
Alltså, jag är väl väldigt mycket allround.
Mm.
Det här tycker jag är skitkul med fågeljakten, svartfågel och ja, all fågeljakt. Duva på sommaren och sen håller jag på med mina hundar. Ju.
2 border terrier.
Ja, det stämmer det.
Och de är ju maskiner alltså. Eller Ebba framförallt. Men Mini verkar ju bli det också.
Ja,
det är ju det. Någonting med henne som är lite annorlunda.
Finns annorlunda är väl rätt ord. Ja.
Hon är liksom alltid glad. Men känns inte som hon har så mycket känsla för vad som skulle kunna vara farligt.
Vad som är rätt och fel om man säger som så.
Utan hon bara är helt grym liten hund. Vi kommer gå igenom en massa olika saker. Jag tänker att i det här gömslet kommer vi inte kunna sitta och podda jättelänge. För det blåser och sådär. Men jag tänkte att vi kunde bara börja och prata lite om svartfågeljakt. Vad är svartfågeljakt? Om vi börjar där.
Alltså, svart, som jag bedriver så är det ju ren skyddsjakt på gårdarna.
Mm.
För att hjälpa bönderna med de har ju problem att de skiter i maten och fördärvar allmänt, sprider smittor och så är ju för att hjälpa bonden. Också en stor del är att det är jävligt kul alltså.
Ja, och det, jag kan verkligen stryka under på det. Det är en fantastisk jaktform.
Ja.
Men vi kan liksom sitta och spela in en podcast och det påverkar faktiskt inte, ja, det påverkar ju jakten rätt ordentligt för vi har fan ingen koll på fåglarna just nu.
Det kommer en fågel där.
Ja, nu kommer det en fågel.
Det kommer... Jag tar en chans där.
Ja, gör det. Lite långt bort.
Ja, lite långt bort där. Men det är det som är det fina, de kommer ju igen.
Ja. Nej, men man kan liksom sitta här och prata, dricka kaffe, ha det gött. Och helt plötsligt så ser man långt bort att det kommer en fågel som det gör nu. Bra, snyggt. Det var en kaja till, jag klickar den. Hur länge har du pysslat med detta?
För denna gården här har jag väl jagat nu i snart 10 år.
Ja. Och vad skulle du säga? Svartfågel då, bara så att alla är med på det. Det är alltså 3 olika arter. Nere i Skåne så har vi råkor också.
Mm.
Så kaja, kråka och råka här nere i Skåne. Råka är ju faktiskt så här, det är inte lovligt nu. Utan råka har lite andra tider.
Mm.
Men det vi bedriver här är ju skyddsjakt. Och vad är skillnaden där?
Ja, skillnaden är att det är utanför jakttid. Vi får skjuta på gårdarna som sagt för att skydda. Men exakt. Jag skjuter, detta här kommer att bli den sista jakten för mig på säsongen. Då blir det dags för ungar i bo och grejer och så då håller jag den perioden.
Och det uppskattar jag väldigt mycket med både hur du och Roger Barborn och liknande som jag pratade med innan bedriver den här typen av jakt. Man väntar verkligen tills ungarna flyger ur borna innan man påbörjar jakten. Mm. Men vad är liksom grejen då? Vad får du ut av detta?
Ja, hela grejen. Alltså, det är ju jakt och man får ju skjuta en hel del. Och skjuta är ju alltid kul när man jagar.
Ja.
Det är ju kanske inte det viktigaste i alla jakter. Men,
hur många fåglar brukar du fälla på en sån här sittning?
Alltså, på en säsong på den här gården ligger jag väl runt 1200 fåglar.
Och det låter ju helt galet mycket för många, tror jag. Men om man hade åkt hit i juli månad, vilken tid på dagen som helst i princip, så är det alltså helt sjukt. Det är liksom svart i luften och svart på marken och svart på taken och svart på liksom balarna med foder och liknande. Och de kommer ju då in successivt. Och jag har ju pratat om svartfågeljakt tidigare i podden. Och även spelat in någon liten film. Så det kan ni kolla på YouTube. När jag och Jukkan jagar svartfågel. Och berätta hur det går till.
Ja, man får ju vara här då innan solen går upp. Mm. Fåglarna brukar, framförallt gråkråkarna, brukar komma precis i första ljuset. Flyga in. Sen kommer Kaja och råkan kan komma senare. Men man får ut i god tid sätta upp sin bulvanbild som man vill ha. Det gömsla har jag något stationärt på detta stället. Och sen har jag, som det vi sitter i, ett flyttbart gömsle på en bilsläp. Mm. Så man kan flytta runt efter som de, ja, var behovet finns för jakt helt enkelt.
Och då är det väl ganska bra att ställa det på plats några dagar innan i alla fall?
Absolut, jag brukar göra det. Mm. Men de stationära gömslorna som jag har här, de funkar ju bäst, som sagt, när ungarna direkt... För de är lättlurade. Ja. De kan man ju jaga hårt på samma ställe. Annars får man ju flytta runt i gömslet för de lär sig.
Vi pausar där. Mm. Och ni kommer ju knappt märka någonting förutom att det kommer låta mycket bättre. Men vi kommer alltså flytta oss från gömslet till inomhus. Vi ska jaga klart först. Ja. Och så fortsätter vi på det sen istället.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Då sitter vi alltså, för fan, nu mår jag bra. Mm. Jukkan, nu sitter vi alltså i Jukkans kök. Vi har varit ute och jagat svartfågel. Det har varit lite så här gött kallt. Mm. Man är lite väderbiten och kinderna. Mm. Du har lagat en god äggröra, riktigt goda krispiga bacon. Mm. Och så har du stekt lite sån god, något vitt härligt bröd.
Bröd där, lite bacon, i bacon. Fan. Hela kustcirkeln.
Ah. Det sitter vi med i magen just nu. Nu blåser det inte lika mycket. Vi gjorde ju ett försök där och snackade lite i gömslet, men det gick ju sådär. Så jag tänker att vi tar det lite från början. Och ja, det är ju inte så många som lyssnar på detta som vet vem du är.
Nej.
Men det kommer de snart få göra. Mm. Och det är lite det jag tycker är kul med den här podden. Det är att ibland har jag med personer som många känner igen. Och ibland så är det människor som väldigt få hör talas om. Men som lär känna de människorna. Det är ju liksom mitt sätt att försöka sprida kunskap och tankar och olika insikter kopplat till jakt. Och du är ju en jägare i själen liksom. Det är ju typ ditt liv. Nej. Alltså du gör ju, det känns som allting kretsar kring jakt.
Mm. Det är väl någonting, kanske inte rent skjutmässigt och så, men någonting vardag som relaterar till, ja, till det där med skog och hundar eller... Ja, någonting gör man ju. Det är så. Jag har nära till allting och det blir så.
Jag har ju liksom aldrig pratat med dig utan att... antingen att vi pratar om jakt eller kommer in på jakt, men också att du gör någonting som är liksom... Du håller på och tillverkar ett skjutmål eller du är ute och utfodrar eller donar liksom, bygger ett gömsle eller vad det nu kan vara. Det känns som du gör så otroligt mycket som inte är just att så här, stå på pass liksom, utan allt annat runt omkring.
Och det blir mer och mer, desto äldre man blir, märker jag att det andra blir mindre och mindre viktigt, just med den skjutningen och...
Ska vi ta lite grann från början, hur kom jakten in i ditt liv?
Jag har ju en äldre bror som är 10 år eller mig, så att det var han som började jaga när han var väl i 17-18 års åldern.
Mm.
Och fick jag följa med han. Och det blev jag mer och mer, och han blev mer och mer intresserad, och jag fick ju följa med så mycket jag ville i stort sett. Så på den vägen är det.
För du är ju uppvuxen här nere, yep, i Skåne. Vi är alltså på Österlen. När du växte upp där på gården, då måste du varit väldigt... Umgicks du med andra människor som höll på med jakt? Var det stort liksom?
Jag hade någon kompis i min egen ålder som också var intresserad, och som hade föräldrar som jagade, som vi höll på en del.
Vad var det för typ av jakt ni bedrev?
Hageljakter. Småvilt, har, duva, allting. Mm.
Hade ni mycket kanin här då?
Men vi hade en del kanin.
Mm.
Jag hade ju skaffat iller då också, som jag jagade lite med. Det var kul.
Ja.
Men sen försvann ju kaninerna, så fick man hitta på något annat jag har ställt.
Hur var det att jaga med iller?
Det var riktigt kul jakt.
Alltså. Ja. Berätta för dem som inte vet hur man jagar med iller.
Ja, då letar man upp hålen som kaninerna finns i. Så släpper man i sin lilla iller där. Till början med så hade vi inte bössor själv, utan då jagade vi med nät. Släppte den här illern och så nätade vi de andra utgångarna.
Men du hade ju inte en helt vanlig iller, fattar jag det som. Utan den var ju jävligt vass.
Den hade ju tendens att ta kaninerna nära hålet. Och
sen, ja, det är ju sådär.
Så käkade den upp kaninerna nära, sen sömnade ju den i hålet där. Så ja, kunde man förstå det och vänta ett tag.
Ja.
Och ja, så är det.
Så är det.
Ja. Mm.
Och ni var väl liksom lite, ja, men som jag fattat det, lite så här buspojkar i byn.
Ja.
Och ni, det smällde rätt mycket.
Ja, det gjorde en hel del faktiskt. Ja.
Och då började du jaga svartfågel redan då, va?
Ja, vi jagade en hel kråka. Det var bara mest bara kråka vi jagade.
Mm. Hur såg det ut då? Fanns det både kajor och råkor i samma utsträckning som det finns nu, eller?
Råkan har ju ökat en del alltså.
Råka är ju fredad i övriga delen av landet, förutom Skåne.
Mm.
Och det finns ju sjuka mängder råka här nere.
Ja.
Och ändå så är ju jakttiden lite annorlunda, och den är liksom... det känns som att... Nej, men jag får inte ihop det riktigt. Mm. Alltså, för det är så... där vi jagar då på hos en mjölkbonde mycket.
Mm.
Det är ju flest råkor.
Ja,
helt klart. Det är mer råkor än kajor.
Mm.
Vi pratar ju tusentals varje dag som kommer in.
Det är inte bara på gården det är ett problem. Du vet, bor du i en by och du har en råkkoloni i närheten, så är det ju inte så nice. Alltså, vilket liv det kan de föra där. Alltså.
Ja.
Så jag vet, det är ju ett problem lite överallt. Många, väldigt många.
Jag har ju ett avsnitt där vi pratar väldigt mycket svartfågeljakt. Och det är ju med Roger Barborn.
Mm.
Och det är ju en vän till dig.
Ja.
Det var ju så jag lärde känna Roger.
Ja.
Det var ju genom dig. Och vi har jagat mycket tillsammans. Du har liksom varit uppe i Göteborg. Vi har varit i Namibia tillsammans. Vi har gjort jättemycket kul ihop.
Ja.
Och jag är jätteglad att vi har lärt känna varandra.
Mm.
Så när du var liten då, så blev det lite kanin och lite hare och lite kråkor och lite skator och lite sånt där, om jag fattar det rätt. Och när började det ta fart på riktigt då?
Ja, så sen gick det ju mer över när man blev lite äldre, så var det med andra grejer liksom som blev intressant. Vi hade väldigt mycket rådjur här nere på den tiden. Mm. Så det var ju bockjakten där som hägrar. Jag tror jag sköt min första bock själv när jag var under uppsiktsjakt där, när jag var 16 eller 17 år.
Mm.
Sen var det ju helt kört.
Mm. Mm. Hur många jaktdagar skulle du säga att du har på ett år?
Alltså rena jaktdagar när man jagar en hel dag. Jag satt ju och tittade på det innan. Jag hade väl kanske runt 30 drevjakter i fjol som jag var på.
Mm.
Därmed är det ju med hund som jag går med hund.
Mm.
Sitter lite på pass, men mest går med hund.
Men om du räknar med liksom... Du sitter på kvällen lite på en åtel, eller du tar en sväng i skogen med bössan på ryggen och kollar om du hittar något och sådär.
Alltså... Ja, det blir det ju betydligt mer. Det är ju ifrån det är liksom första oktober till sista februari kan man säga. Så är det ju någonting man gör nästan varje dag.
Mm. Nej, och sen om jag liksom talar för dig, så är det ju också liksom alla andra dagar, så gör du också någonting som är relaterat till jakten.
Ja, det blir så.
Tränar eller sköter han, liksom tar hand om markerna, hjälper viltet och så vidare.
Hundarna, klävern, tar mycket tid.
Bredvid mig nu så sitter Ebba. Och det är en av dina border terriers.
Mm.
Och Ebba är 6 år.
6 år, ja.
Och är mamma till Mini.
Mm.
Som fick gå ut från vardagsrummet för att hon är ju helt tokig liksom.
Hon kan inte riktigt bete sig.
Det lät lite mycket. Vad är border terrier liksom? Vad brukar man ha dem till?
Alltså ursprungligen är det ju en grythund kan du säga. Men det blev mer och mer att jag jagar nästan bara ovan mark med mina. Alltså klövviltsjakter som stötande och... Men även en del gryt kör jag med ebba ibland. Inte så mycket. Jag försöker hålla mig ovan jord.
Varför då?
Det kan ibland vara svårt att kombinera. Man vill ju inte ha en hund som grytar när du jagar ovan marken. När du har en på en klövviltsjakt liksom. Och peppar peppar så har det faktiskt funkat jättebra med ebba. Hon har aldrig spontangrytat på en jakt. Men jag har haft andra terriers tidigare som gryta varje jakt.
Ja.
Och det är ju inte så kul. Nej. De funkar jättebra när du skulle jaga gryt, men sen så var det inte så kul när man fick bryta jakten och stå och försöka nästan gräva ut de hålen för de inte ville komma ut.
Jag har ju varit med på grytjakt vid ett par tillfällen, men en gång hade vi ju bra kontakt liksom. Och vi visste väl inte riktigt om det var räv eller grävling som var nere i grytet.
Nej, det var väl grävling den gången.
Och då var det nog inte Ebba utan det var Evert, va?
Nej, det var Göte.
Göte, ja. Och det var ju inte så att Göte var nere i liksom två minuter.
Nej.
Utan det var typ en minus blåst och snöblandat regn från sidan. Nej. Liksom. Nej. Och det vi pratade timmar. Och till slut då, och då blev man ju orolig efter ett tag. Att hunden var instängd och sådär. För så kan grävlingarna göra, va? Att de stänger in.
De kan gräva in sig själv och de kan gräva in hunden också.
Ja. Till slut så kom den här hunden ut och såg ju förfärlig ut. Och då tänkte man, äntligen har den kommit ut. Och det enda hunden ville var ju att gå ner i hålet igen. Liksom. Det är en annorlunda typ av jakt.
Annorlunda hundar, speciella hundar som har psyket att göra det.
Ja. Och jag kan ju själv känna att det är någonting i mig som... Jag vet inte fan, det är väl många som tycker jag är knäpp när jag säger så. Men just att det liksom är viltets trygga punkt. Och att man ändå ska in där och greja liksom.
Det är ju för sig en grantätning där grisarna också ligger där. Ja. En hundar, så det är ingen stor del av mitt längre liksom. Utan, som sagt, jag håller mig mest ovan jord.
Och vad jagar Ebba?
Ebba jagar väl stort sett allt. Sista tiden, den sista året här, eller åren, säsongerna, så har de börjat få lite mer förkärlek för grisarna. Att de tycker det är kul. Men så här, både rå, dov och kronor, ja, hon driver allt liksom.
Ja.
Så länge den springer så är det kul att jaga.
Och hon är ju en riktig maskin.
Ja, hon är rätt så kul alltså.
Ja. Ja, det är häftigt. Och du har ju avlat på henne.
Ja.
Och tog hand om valparna själv.
Ja.
Du avlade ju på henne med en annan jätteduktig, renrasig bordeterrier.
Ja.
Och sen så sparade du en valp själv då,
ja.
Mini.
Ja.
Vad har du för förhoppningar med Mini?
Alltså, kan hon bli ungefär lika bra som Ebba så är jag supernöjd.
Mm.
Jag kommer att köra samma, det blir samma med hon, att det blir ovan mark som gäller.
Vad betyder det för dig att jaga med hund?
Alltså det är en helt annan dimension på jakten för mig. Ett samarbete där är ju skitkul. Och de dagarna det funkar, där är man ju så stolt så det går inte att beskriva. Och de dagarna det inte funkar, det är de kasten där emellan som är kul.
Vad har du haft för hundar innan? Du har haft labrador?
Jag har haft labbe, jag har haft en plott, olika blandraser, jämtevaktel och lite sådana grejer.
Och tyskterrier?
Tyskterrier har jag också haft det, inte att förglömma.
Tokig,
va? Ja, skitkul hundar. Jättefantastiska jakthundar alltså.
Men påminner inte de lite i... Alltså, jag tycker Ebba påminner lite om en tyskterrier i hennes sätt att jaga. Orädd och... Ja, alltså, att hon har ju inte fattat att hon är liten liksom. Nej,
men ändå säger hon har ändå på något vis förstående än de tyskterrier jag har haft. Det finns ju massa olika tyskterrier också. De är skitkul att jaga med en duktig tyskterrier. Så, men... Hon är ändå lite förståndig just med grisarna. Att hon, det blir sällan att hon konfronterar dem riktigt. Liksom, och behänger i dem och biter i dem. Men ändå nära så de går loss som man vill. Hon visar hon dem tydligt.
Och tydligt är också att hon är liksom högst i rang i det här huset. Tror hon.
Ja.
Och så har den här lilla yrvädret Mini kommit. Och jag älskar ju hur du i sociala medier dagligen lägger ut liksom nya filmer i vad Mini har förstört.
Ja, ja. Hon är duktig på det.
Det är ju galna mängder.
Ja,
alltså det är ju varenda kudde, varenda lampskärm.
Ja, ja.
Hon hade vält ut någon olja någon gång, vad var det?
Ja, 4 liter matolja som hon vält ut över golvet. Och så drack säkert 1 liter av dem för att sen kräka upp det i soffan. Alltså, säkert.
Men här bor du ju, alltså det är det som är så fantastiskt, du bor ju typ på dina marker.
Ja.
Och du har ju hur mycket alltså du har ju tillgång till väldigt, väldigt mycket mark.
Ja, jag är bortskämd på det viset, ja. Måste jag säga. Lyckligt lottad.
Ja. Ja, men det här känns ju också som att du är ju på något sätt liksom förtjänt det. För du hjälper ju till. Alltså det är otroligt mycket skyddsjakt och predatorsjakt. Och anledningen att man håller på med det är ju för att hålla stammarna i schakt. Och att man räv då till exempel, som jag har sagt många gånger, ungefär hälften av rådjurskid, de tas utav räv. Räven tar ju också fågelägg, ja. Harungar och så vidare och så vidare. Så vill man ha vilttäta marker så gäller det att hålla liksom räv och vissa andra rovdjur.
Grävling, kråka, skata.
Ja.
Även korp har vi fått väldigt mycket de sista tiden här. Mm. Som lantbrukslandskapet ser ut nu också, som det liksom utvecklas hela tiden. Alltså förr i tiden när jag växte upp så fanns det ju gärdsgårdar genom alla fält liksom. Där som fanns möjlighet för fältfågel och det fanns liksom möjlighet för de att klara sig, men det är ju inte så länge nu. Allt är ju bara helt sterilt nästan.
Ja.
Så då måste man ju försöka hjälpa till om man vill ha fältfågel eller om man fasan och rappen så har allt.
Den predatorn som du jagar mest, förutom kråkor, är ju räv.
Ja.
Berätta.
Ja, för mig är det ju så här att jag gör det ju helst på vintern. Jag vill gärna ha snö, jag vill ha fullmåne och jag vill locka på natten. Det är det som är grejen för mig. Jag skjuter ju även valpar i augusti liksom, men det är inte riktigt samma utmaning om man säger. Men att få locka in en fullvuxen rävhane.
Har du hållit igen på en rävvalp någon gång? För att du tycker att den är för söt?
Nej, kanske inte för att den är för söt, men för att det har varit för lätt.
Okej. Okay. Men vinter, fullmåne, vad händer? Berätta, vad gör du för något? Hur gör du?
Alltså det lägger man upp. För det första, vinden är ju ganska viktig. Så det, alltså om jag ska ut och locka på kvällen, natten, så är det ju att börja planera redan på dagen då. Vilka pass jag ska ta i förhållande till var det blåser och var man brukar ha rävarna och lite sådana grejer. Man har lite koll på det, man får koll på det tidigare. Och så kör man ut, smyger ut, sitter tyst och stilla ett tag och så börjar locka. Och när det då kommer in räv på det.
Och då lockar du, hur då?
Ja, alltså på vintern då så använder jag stort sett bara harskrik. Alltså PC2 kör jag mycket med. Funkat skitbra för mig. Men ska jag locka på sommaren så är det mer fågelskrik och Twisted Psycho och de här typerna.
Crying Bird.
Ja, typ.
Hur många rävar skjuter du per år ungefär?
15-16 kanske. Så det är inte några enorma. Jag vet att det finns många som skjuter många, många fler än mig. Men nej, jag gillar det. Spännande. En riktig utmaning.
Vad händer i dig när du liksom... För du lockar inte så länge på det istället, va?
Nej, det gör jag inte. Här nära så är det ju små bitar. Så när jag lockar jag gärna så jag har nära till där jag vet att de finns. Liksom. Ja. Har de inte kommit på 10 minuter så brukar de inte komma heller. Så.
Nej.
Sen flyttar man nästa ställe.
Mm.
Så det är snabb och bra jakt.
Ja.
Slippa sitta i 2 timmar och stirra på någonting som jag inte har tålat mig till längre. Så.
Och vad händer i dig när du ligger där i snön?
Jag sitter.
Eller sitter... Du har stödet framme, alltså allting är liksom redo. Du piper till och så ser du liksom i ögonvrån skuggan som rör sig.
Det är väl en av de få grejer som jag fortfarande får en riktig, riktig kick. Alltså. Jag kan få adrenalin på slag riktigt. Alltså, som jag fick förr i tiden när man sköt ett rådjur. Eller. Så det är väl kanske därför man tycker det är kul. Man har väl saknar lite grann den känslan. Och...
Ja. Tar du hand om rävarna?
Nej, man är ju för dålig på det. Alltså, dels så skjuter man, jag skjuter med en 308 liksom och lite varmintkul och så det är svårt att fixa pälsen. Och, så det blir mest bara att man jagar dem. Det är för jaktens skull liksom.
Ja. Jag har ju faktiskt varit med dig ute och lockat räv. Och fällt en räv som du har lockat fram. Det var sjukt spännande. Och sen så en halvtimme senare så fällde du en räv.
Ja.
Och då var det ju lite annorlunda. Nyslagen vall och... Ja, jättefint var det. Fantastiskt. Ja, det kan jag verkligen rekommendera. Och träna på. Jag har ju tränat en hel del. Jag ska inte säga att jag har lockat. Alltså då har det varit så här. Nyslagen vall. Jag har stått och lockat. Och så har det kommit en räv. Men jag tror fan den hade kommit ändå. Ja, liksom.
Nyslagen vall är ju magneten nummer ett.
Ja, exakt. Så jag tror att hur jag pep där spelar liksom inte så stor roll.
Kan du bara säga.
Men jag höll på att träna som fan då. På harskrik. Och det låter ju förfärligt.
Det är det.
Men då stängde jag in mig i en garderob hemma och satt och pep på. Och till slut så öppnade, jag tror jag berättat detta innan. Och till slut så öppnade min dotter dörren och bara tittade på mig. Och så skakade hon på huvudet och så stängde hon dörren och gick därifrån.
Hade du jaktkläder på det?
Nej, det hade jag inte. Men jag kände ju att det här, då är jag ju galen liksom.
Men, jag övar i bilen,
ja. Ja, men jag började göra det. Och det är rätt smart. Nej. Då är det ingen som ser och hör galenskapen liksom.
Jag vet inte hur mycket, alltså egentligen hur stor roll det spelar att det är ett perfekt ljud heller. Jag vet inte hur viktigt det är, men det känns ju bättre när man vet, när det känns att man får till ett bra läte.
Men du är ju duktig på det där. Du har ju lätena liksom i dig, tänkte jag säga. Men du får till det på ett otroligt bra sätt.
Ja.
Jag får ju inte det. Alltså, Roger är ju liksom, han skakar på huvudet. Det är ju så här, men var på riktigt liksom.
Ja.
När jag kör kråka så låter det lite som ett riktigt argt spädbarn.
Ja, faktiskt.
Det är liksom, det är, jag får inte till det.
Nej.
Nu ryckte faktiskt Uffe till här, så jävla dåligt kanske inte läns. Du har ju varit lite orolig för att spela in den här podden.
Ja.
För vad dina polare ska säga. Vad är det? Är de inte stolta för din skull att du liksom...
Stolta vet jag inte om de kommer vara med.
Men du kommer få skit för att du är med i podden.
Självklart. På det hade ju de fått av mig. Om de
varför då?
Det är bara så det är ju.
Ja, men jag har ju varit med i och jagat med dig och dina kompisar. Du är med i lite olika lag och du känner ju typ allt och alla här nere.
Ja.
Och det är sån jävla god stämning.
Ja.
Det är riktigt, riktigt fint. Det är lite som när jag jagar i Dalsland.
Mm.
Alla känner varandra. Det finns en otrolig respekt för viltet, för marken och för eller marken för naturen och för varandra någonstans. Ihop med det så är det liksom små gliringar och bara så här god stämning verkligen.
Ja.
Men är det en utav...
speciell grupp människor liksom, som är ihop liksom, med det intresset vi har och... så det, nej, det är skitkul faktiskt.
Mm.
Det är en stor del av jakten också.
Ja, och jag tänkte vi skulle prata om det, för jag tänkte fråga dig det jag frågar alla som är med i podden, och det är varför de jagar. Har du svårt att svara på den frågan, tycker du?
Alltså, jag vet, alltså, vad ska man svara på den frågan? Varför? Framförallt för att jag tycker det är kul. Det är det roligaste jag vet.
Mm.
Och i jakt, alltså, det är så stort. Det är ju inte bara att skjuta, liksom, utan det är allting runt omkring.
Mm.
Alla naturupplevelser och vänner som jag har snackat om, och hundarna och mat. Det är också kul för mig, jag gillar att laga mat. Ju.
Mm. Du är duktig på att laga mat.
Ja, tack.
Och det är något av det bästa jag vet, att sitta här, ha ett glas rött i handen och så du har liksom en handduk lite så här soft slungad över axeln och så går de omkring och liksom pillar med fingrarna i lite sås och smakar av och häller på lite mer och pepprar lite där och rör lite där och sådär. Och sen så kommer det fram på bordet efter ett tag och så är det bara snyggt.
Nej, kul att höra, kul att höra.
Men det är ju riktig mat också. Det är så här riktigt käk. Du håller ju inte på att knussla till det. Jag gillar ju liksom så här små fina uppläggningar och gärna någon liten ätbar blomma på lite sådär.
Mm, mm.
Du är ju liksom, det är mer kött och potatis fast fan på riktigt liksom.
Ja, jag gillar det.
Är det en korrekt beskrivning?
Ja, det kan jag nog säga.
Ja.
Kan jag nog säga.
Och vad, när du lagar mat då har ju du en, jag skulle nog vilja kalla det för fetisch kopplat till rök, att röka grejer. Så du har ju liksom byggt, för du är ju svetsare i grunden, eller hur? Eller vad fan heter det? Smed?
Jag jobbar på ett varv och smed. Svetsar på båtar och bygger grejer och tillverkar. Och jag bygger grejer i metall, det gör jag.
Ja. Och då har du byggt en egen offset smoker.
Ja, nu är det både offset och reverse flow smoker, för jag har byggt ut den lite grann.
Alltså, för er som... Alltså, det är många utav oss som inte har smakat på Juckans rökta grejer.
Mm.
Men det är fan det godaste jag... Alltså, det är så sjukt gott.
Mm.
När du gör burnt ends och när det... Alltså,
Det går ju inte att gå fel med fett, salt och rök, liksom.
Nej.
Då är man ju mål.
Ja, det är sant.
Mm. Det är väl det man behöver från... Var en vällyckad måltid, kan jag tycka.
Det är det man behöver i livet.
Ja.
Livet kanske inte blir så långt.
Nej.
Men... och vad väger den?
260 kilo är uppe nu, tror jag.
Och nu står ju den på din terrass.
Ja.
Jag vet ju svaret på den här frågan. Men kan du inte berätta, hur fick du hit den då?
Nej, jag fick ju ta hit en kran som lyft in den.
Du skickade film på det. Det är faktiskt det sjukaste jag har sett. Men det var ingen sån här liten kran.
Nej, det är en sån som vi har på jobbet som vi lyfter. Det är en stor kran.
Men nu har du ett nytt projekt.
Ja.
Som är ännu större. Vad var det?
Jag tänkte att jag skulle bygga en sån whole hog smoker. Alltså som man stoppar in en hel gris i som får ligga på en bädd, vedbädd. I en, ja, 10 timmar ungefär. Sen får man världens bästa pulled pork av det.
Men, och det här med träet som du röker med, det är också lite speciellt va?
Ja, det ska vara lövträd. Allra helst ek är ju det bästa.
Ja.
Jag kör alved nu.
Ja.
För jag har inte fått tag i någon bra ek, men ja. Det kommer.
I somras var det väl som du liksom började det här? Och då... Du blev lite kaminmannen.
Ja, jag vet. Och det har ju inte blivit mindre nu.
Nej. Men det, var, det är liksom lite på en sjuklig nivå. Det är du medveten om va?
Det är ju som allting jag fastnar för. Så brukar det ju gå överstör lite grann.
Nej, jag tycker du gör helt rätt.
Tack för det.
Men det här avsnittet är även sponsrat utav Swarovski Optik. Och för mig så står Swarovski för kvalitet. Och om det är någonting som man liksom inte kan... Ja, men skoja bort så är det optik. Jag vet själv när jag satt på, i ett vaktorn för massa år sedan med ett helt annat typ av sikte. Och jag kände att ja, men nu går det inte att jaga mer, det är för mörkt. Men passgrannarna ville fortsätta i en halvtimme till 45 minuter mer. Och nu är jag ju den typen av passgrannen. För ja, men ljusinsläppet i mitt sikte är helt fantastiskt. Det blir liksom ljusare när man tittar i siktet än när man tittar med blotta ögat. Och jag har ett Z8i, 2,3 till 18 gångers förstoring, passar min jakt jättebra. Jag tycker om att komma nära för att kunna avgöra hornuppsättning, för att kunna könsbestämma och så vidare. Men 2,3 kan vara lite mycket när jag är på drevjakt, och då känner jag ofta att jag skulle vilja komma ner till kanske, ja, till och med till en gångers förstoring. Och hade jag gjort det och jag har liksom lite börjat fundera på det, då finns det ett sikte som jag tycker är riktigt häftigt, och det är Z8i+. Och det är en ny variant på Z8 som har ganska mycket fördelar faktiskt. Och det är ett drevjaktsikte helt enkelt. Det finns ju två varianter, 1-8 gångers förstoring och 0,75-6 gångers förstoring. Det som är liksom fördelen med de här jämfört med föregångaren är dels att det är större synfält. Så du har 15-17% större synfält än föregångaren på 100 meter. Och sen så går det snabbare att komma in i siktet, för det är en större eyebox på det. Och sen så har du kortare zoomrotation, så det går snabbare. Och det är också lite enklare att dra fram och tillbaka, för det ingår då två stycken throw levers. Sen så har ju det här siktet, precis som mitt då, den här fantastiska funktionen att det stänger av rödpunkten automatiskt när du ställer bössan upp eller välter den ner. Vilket gör att när den står i vapenskåpet eller ligger i fodralet i bagaget eller liknande, har du glömt att stänga av rödpunkten, vilket jag typ alltid gör, så spelar inte det någon roll. Jag kommer i alla fall springa in till min närmsta återförsäljare och klämma och känna lite grann på det här siktet. Och är det så att du också blir lite laddad, gör det. Tack Swarovski Optik!
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Thank you. Då tänkte jag att vi ska snacka lite om Namibia. Och det måste man väl ändå säga är ett liksom äventyr för livet. Eller hur?
Ja, verkligen, verkligen.
Det var ju liksom helt fantastiskt.
Ja, faktiskt.
Men jag tänkte att du ska få berätta om din Namibia-upplevelse.
Det var riktigt, riktigt bra. Mm. Alltså naturen, miljön, vilten, folket vi träffade när jag ja, det var riktigt kul, var det.
Mm.
Massa minnen som man kommer att bära med sig resten av livet.
Mm.
Skitkul. Sen var det kul att vi fick fälla lite roliga vilt alltså.
Ja, verkligen. Och vi jagade ju då arter som det finns gott om.
Mm.
Äldre handjur. Och det var ju också väldigt viktigt för vår guide och för liksom markägaren och liknande. Etiken var ju jättehög.
Mm.
Imponerande hur de...
faktiskt hur de förvaltar. Bättre än på många ställen här.
Ja, herregud. Alltså den kunskapen som de har.
Mm.
Och ja, men de ser ju på djuren hur gamla de är. De kan se hur de är i relation till andra. Mm. För att se om de är utstötta från flocken. Mm. Om det finns andra up and coming handjur och så vidare. För oss, vi båda har ju en väldigt, så här, om man får säga det själv då, en hög nivå av etik. Det är liksom viktigt,
det är viktigt
för oss. Och när man åker till andra ställen, jag har ju varit i Polen och sådär också, och där har det också skötts på ett bra sätt. Och där nere tycker jag var helt otroligt alltså.
Mm.
Och vi såg ju en hel del schakal. Och där vet jag att, och jag tror inte de lockas mycket på schakal.
Nej, det verkar inte så.
Nej.
Jag snackade lite med Aaron, som var PA, om det.
Ja.
Han hade någon lockpipa som han visade mig, som jag fick låna om jag ville, men det var nog inte så stort.
Du hade ju gärna valt att liksom... Vad jagade vi 6 dagar?
Mm.
Och du hade ju lätt kunnat lägga 3 utav de dagarna på att sitta och locka.
Locka in en schakal, ja.
På schakal.
Mm. Eller någon gärna, det hade varit lite spännande.
Nej, men de har ju andra typer av rovdjur. Och likadant där. Fy fan vad de har kollat så.
Ja.
Och vad... Aarons, de jagar ju leopard. Men väldigt lite. Utifrån liksom vad det finns för bestånd och så. Men han gillade ju leopard.
Mm.
Han sa att leopard är, om man jämför med hyena och gepard, så är leopard på ett sätt bra att ha på markerna.
Eller, som alla rovdjur egentligen.
Ja, exakt. Men, och just för att de går på sjuka individer.
Mm.
De går på vilt som är gamla och så vidare. Och de jagar för att äta. Så de fäller ett vilt och sen så har de det ett tag liksom.
Mm.
Medan gepard, hyena och så vidare är lite mer som varg på ett sätt.
Mm.
Men i stora drag så hade de liksom en hög etik och moral.
Mm.
Vad tyckte du var mest häftigt?
Ja, det coolaste var när vi var uppe i bergen.
Ja.
På 1800 meters höjd och nära 2000 på topparna där.
Mm.
Herregud, vad kul det var. Alltså. Mm. Vyerna, när man väl kom upp på toppen där och med andan i halsgropen och pulsen på max och få stå där och bara se ut över detta.
Ja, herregud. Och tänker du vad för mig då?
Ja.
Jag är ändå 1,93.
Ja.
Alltså det var ju liksom... Jag såg ju svinlångt
bort.
Ja,
det kan jag tänka mig.
Ja. Och då, det tycker jag är roligt att du säger. För det var ju faktiskt den enda jaktdagen som inte fällde någonting.
Ja, det stämmer nog. Ja.
Och så är det ditt starkaste minne. Ja.
Alltså det andra blir ju, det är, alltså, man reser ju dit för att jaga, så det är inte det. Men det andra är ju liksom mer en process som här. Liksom. Vi ska skjuta ett djur och hitta ett djur. Men allt det andra kan man inte uppleva här hemma.
Nej. En jaktdag i Namibia som jag tyckte var häftig var när vi jagade oryx.
Mm.
Det var ju det första viltet du fällde.
Ja, det var det. Stämmer. Mm. Ja.
Och för er som vill så finns ju detta på film.
Mm.
Den ligger på YouTube under min kanal som heter Da Silva Hunting. Och den heter Hunting i Namibia, tror jag.
Mm.
Och den här jakten på oryxen var ju lång. Alltså vi smög på... de här djuren i många timmar. Och vi såg så mycket annat.
Mm.
Vad var känslan när vi sprang, liksom sprang, smög och kröp omkring där, tycker du?
Ja, det var ju spänning hela tiden.
Ja.
Just på grund av att vi liksom, det var springbucks och det var zebror och det var giraffer och det var riktigt, riktigt kul var det.
Ja.
Nu kommer jag tänka på en helt annan grej där.
Ja, vadå?
När Aarons, vår PH, berättade om leoparden som du hade en viss skräck för.
Ja.
Och han berättade att om man gick i grupp så var det alltid den sista mannen de brukar ta. Och när vi smög hem i den ravinen på natten när det var mörkt och jag gick näst sist. Och helt plötsligt så gick jag sist för du kom och trängde in dig framför mig.
Hela tiden. Nej, jag var ju livrädd. Ja, men fan, det är inte så konstigt. Leoparder är ju, de är ju livsfarliga.
Ja.
Och ni bara, nej men det är lugnt. Vi har bössor. Vadå bössa? Man hinner väl inte, hur ska man hinna reagera överhuvudtaget? Nej, de kommer ju från ingenstans, tänker jag. Nej.
Det var så jävla kul att du trodde att jag inte fattar varför du hade så brått in framför mig.
Det är ju någon form av liksom, instinkt som kommer in. Mm. Och det som var så häftigt då, det var att vi jagade ju som sagt bara handjur. Och vi såg 3 stycken hondjur. Och sen efter liksom ett par timmar så kunde guiden se då att det faktiskt var ett handjur med där. Och som han sa då att ja, men 2 utav dem, för det ena var en stor ko.
Ja.
Och det andra var 2 lite yngre hondjur.
Mm.
Men som utifrån ett troféperspektiv var ju enorma. Alltså jättelånga horn.
Mm.
Men det var ju helt otänkbart för honom. Det var så här, ja, man hade kunnat skjuta dem, men varför skulle vi göra det?
Mm.
För det är liksom vår, vad sa han, breeding stock.
Ja.
Men den här hanen då var liksom bra att fälla, tycker han. Och det blev väldigt långa håll, ska man säga.
Ja.
Så ska ni ner dit, det är ganska öppna vidder, man smyger på olika sätt upp och ner i berg. Och det är klart att det finns väldigt mycket buskage och liknande.
Mm.
Men ganska ofta när man väl kommer in på håll så att man kanske har djuren på 400-500 meter. Så är liksom sista 200 man går ganska öppet. Och i det här tillfället så valde han att ta skjutstödet upp och ner vid huvudet.
Mm.
Och så gick vi på led för att vi skulle se ut som en oryx, helt enkelt.
Ja.
Och så gick vi fram och sen så var runt 300 drygt.
Ja.
Och många gånger det vi fällde, det var runt 300 meter. Så det gäller verkligen att man har bra öva stöd.
Skytte innan,
men öva skytte. Ja, vi använder båda kaliber 300 Winmag.
Ja. Jag lånar bästa den här.
Och jag tog med mig. Och det är lite mäckigt att ta med, faktiskt.
Mm, ja.
Så ska man ner, finns det hyrvapen som är av liksom modern och god kvalitet, kör. Sen kan man ju alltid kolla vad det finns för fästen och så kan man ta med sig eget sikte, om det är så att man vill det.
Ja. Här var det fina grejer, det var en svarskikare och en ticka som jag sköt med, det funkar hur bra som helst.
Och det som är skönt med 300 Winmag är ju dels Oryx och några andra djur är lite liksom hård, svårskjutna, så de behöver lite tryck liksom. Mm. Men en alltså 308 eller 3006 eller liknande är ju hur bra som helst också. Men just kulbanan på 300 Winmag är ju ganska stor skillnad faktiskt när man kommer upp på lite avstånd. Vilket gör att man behöver inte hålla upp så mycket och så vidare. Så det, jag tycker det var väldigt skönt att ha en kaliber som är ganska flack.
Ja.
Tillbaka till Sverige, tänker jag.
Mm.
Och då tänkte jag gå från jakt, alltså själva jaktformer och så. Vi kommer tillbaka till det. Men jag skulle vilja att vi pratar lite om skytte.
Mm.
För du tränar ju väldigt mycket.
Ja, jag gör det. Jag skjuter en del lerlöver, det gör jag. Tidigare, för en del år sedan, sköt jag väldigt mycket skit.
Mm.
Men det har svalnat lite. Men sporting skjuter jag en del.
Mm.
Hagel. Och så skjuter jag förhållandevis mycket 22.
Mm.
Bygger lite egna mål.
Det här med att bygga lite egna mål. Mm. Det låter ju som du sätter upp en pappkartong ungefär.
Ja.
Du gör ju helt sjukt fina mål.
Ja, jag tycker det är kul att hålla på med. Ja.
Ja. Och då gör ju du mål som rör på sig och du har ju liksom hittat på lite egna modeller.
Ja, man märker vad man behöver öva på ofta. Alltså att vilka sekvenser som man tycker är svårt och då kan man ju bygga ett mål som man kan anpassa efter just det ändamålet. Och det är kul. Sen så kör vi lite sådana tävlingar, några vänner, man sätter upp en 7, 8, 9, 10 mål i skogen, gör en runda och sen så håller man på den dag och går och skjuter lite. Jävligt trevligt. Grillar lite korv och...
Vad innebär det att träna skytte för dig då? Alltså varför tycker du det är kul också? Eller är det liksom...
Det är skitkul. Skjuta är ju kul. Det var väl därför man började en gång, för att det var kul att panga liksom. Sen har det vidareutvecklat sig.
Apropå skytte, så tycker jag ju själv att säkerhet är extremt viktigt. Mm. Det händer ganska ofta, skulle jag säga, att man är på jakter där man, där jag faktiskt inte känner mig helt trygg i hur människor hanterar sina vapen och liknande. Men när jag jagar med dig så är jag alltid stensäker. Du, bland annat, när vi har jagat, du har en bruten bössa, du ska lägga in den i bilen. Varje gång så visar du mig och så säger du tom och så lägger du in den. By default, liksom.
Det är så jävla enkelt att göra, liksom. Jag vet ju inte när jag ser en bössa som är uppslagen eller jag ser en stort som slutstycket framför. Jag vet ju inte att den bössan är tom.
Nej.
Det skapar en osäkerhet som du behöver inte ha det. Det är så jävla enkelt. Öppna slutstycket, bryt bössan.
Och på samma sätt som att du är duktig på att säga tom när du lägger in den, så när du har skjutit mot en fågel så är du duktig på att säga boom. Det är liksom, jag gillar det. Du är tydlig.
Det är
liksom. Ja. Men vad har du fått det ifrån, liksom?
Man har blivit uppfostrad med det. Man ska, det ska vara säkert. Det är ju det viktigaste. Det är farliga grejer jag håller på med. Och det är ju som sagt en jävligt enkel grej att göra. Så är det ju att öppna slutstycke eller bryt bössan. Så är det ju tydligt vad det är.
Och sen även då, jag pratade om det innan, men just här i Skåne där det är väldigt flakt. Det är inte så kuperade marker överallt. Det är ju klart att det finns små kullar här nere också. Men ganska ofta så kan det vara ganska öppna vidder. Det är mycket hus runt omkring och så vidare. Alltså det är ett sätt att alltid göra en ansmygning på ett sätt så att du vet att du har kulfång, att det är mjukmark. Jag har aldrig sett dig på något sätt tumma på någonting sånt någon gång, och det är jag väldigt glad för. Så det tycker jag att alla som lyssnar ska ta åt sig kring, och
det är viktigt,
för det gör det göttigare för oss alla. Bra, nu nog med pekpinnar. Nu tänker jag att vi istället ska prata drömjakt. Är du med på det?
Ja, absolut. Gött.
För du har ju en del drömjakter.
Nej, det har jag.
Och vad ligger längst upp på listan?
I Sverige eller utomlands?
Börja utomlands.
Nej, USA står högt på listan. Locka coyotes hade varit kul. Och sen så är det vissa miljöer som lockar mer än andra också.
Vilken stat skulle du liksom...
Texas är ju kul, men Montana hade ju varit... För där finns ju så mycket annat också kul.
Ja. Och vad finns det mer som är kul då?
Det hade varit kul att skjuta en elk i bonst, på bonstjakt. Björn och sånt hade varit kul, men det vill jag allra helst skjuta i Sverige. För det hade varit en dröm. Det allra hetaste hade varit att få gå in på ett stånd från hund och skjuta en björn.
Du har ju... Jag antar att du inte släpper Ebba på björn.
Nej, det är väl inte så aktuellt. Nej. Det är synd om björn om man skulle bita ihjäl.
Hur ska du gå tillväga för att lösa den drömmen?
Jag vet inte, det är svårt.
Du har jävligt mycket drömmar men få planer.
Ja, det är så. Så har du väl alltid vet.
Ja.
Det är bättre att lära känna någon sån som dig, Daniel. Sen så får du fixa det.
Ja. Men jag kan ju göra ett försök nu.
Ja, trevligt.
Jag har ju faktiskt gjort det innan med Ove. För Ove var också sjukt sugen på björn. Är det någon som lyssnar på detta som på riktigt känner så här, Ove och Juckan, de ska upp till Norrland och jaga björn och jag hjälper till. Hör av er till mig på Instagram. Da Silva Hunting heter jag. Får vi se.
Det har varit fantastiskt.
Och som en liten bonus kanske för min skull, så kanske jag kan få följa med också. Vi får se. Men jag är ju lite rädd för björnar.
Det också, ja.
Ja, så
vilket djur skrämmer dig minst?
Delfiner.
De kan man ha riktiga jävla
det, jag har simmat med delfiner.
Okay.
De är jag inte rädd för överhuvudtaget. Fler drömjakter då? Bäver.
Bäver var väl kul. Jag har aldrig skjutit. Jag har varit jagat bäver i Norge när jag bodde där. Såg en hel del bäver men kom inte till skott.
Nej.
Fick inte upp dem på land. Jag såg dem i älvarna där flera gånger. Men inga läge. Man vill ju ha dem på land så man kan ta hand om dem. Liksom.
Ja, exakt. Jag har ju faktiskt fällt en bäver i Värmland. Och det var väldigt spännande. Och fridfullt. Ja, men en sån här vårkväll som bara är som man bara kan få i Sverige. Det är liksom så sjukt mysigt. Det var spännande. Jag såg den här bävern simma förbi och sådär. Och så väntade jag precis när den skulle upp på land. Och det gick jättebra.
Men då har du skinnet hemma.
Ja, och jag brukar ha med det på... Ja, de är ju svinhäftiga. Det är så tätt liksom. Jag tror det är typ 20 eller 25 000 hår. Säckar per kvadratcentimeter. Nej. Det är så här helt sjukt. Så fort man för den har ju både så här kort ludd som nästan är som isolerings sånt kan du. Såna gula, vad är det? alltså glasfiber eller grejer så. Ja. Så och sen så har de lite längre hår, lite grövre som sticker ut liksom. Mm. Men den är så mjuk och så varm och så skön. Jag brukar ha den som sittunderlag på framförallt när jag jagar älg. Mm. Det har liksom blivit en sån grej. Hur har du älg ibland på marken här?
Ja, det är sällan alltså. Ja. Det, alltså men förr när jag växte upp, innan jag själv var så gammal, så fick jag bössa, då hade vi en del älgar när det sköts. Mm. Bra med älg. Mm. Kanske just därför vi inte har några älgar.
USA är du laddad på. Mm. Och det finns, jag är också det. Jag skulle gärna vilja åka till Vancouver Island. Mm. Jag tycker, och även då hänga lite i Vancouver. Mm. Jag tror det är en sjukt häftig stad. Mm. Och så just den typen av vildmark. Mm. Och det är framförallt naturupplevelsen som jag är ute efter. Och där skulle jag nog kunna tänka mig i så fall kanske svartbjörn och så. Men alltså, det ser så coolt ut.
Hade jag haft en helt obegränsad budget så är ju ett dull sheep i Alaska hade ju varit en dröm.
Men de kostar väl typ 1 miljon att skjuta?
Den resan jag kollade på sist gick väl på 350.
Ja, bara det.
Sen kommer ju till med frakt och sånt. Så jag tänker en halv mil när man är värd.
Men jag vet att du har en polare som var i USA. Ja. Berätta om det, det var så jävla roligt. Du berättade om det igår när vi käkade middag.
Ja. Nej, det var en polare som hade som reste över för att jaga björn, det är svartbjörn.
Mm.
Och de jagade med hund, ja. Som träade björnarna. Mm. Så gick de in och sköt björnarna på stånd när de satt upp i trädtopparna.
Mm.
Så när han kom över där så fick han träffa sin guide som var en lite speciell karaktär. I cowboy boots, flanellskjorta, cowboyhatt och ett hölster med en 45. Alltså en riktig cowboy-rover. Mm. De bodde i en stuga där mitt ute i ödemarken och jagade några dagar. Fick väl aldrig någon riktig kontakt. Och när de hade jagat så gick han hem och så kom de in i stugan, la han sig på sängen, drog ner hatten av ögonen, sömnade på klassiskt cowboy-manär i sängen. Sen så var det, fick de kontakt med björn som jagade upp dem i ett träd och min kompis fick smyga in och sköt björnen och den ramlade då ner ifrån trädet och så det var en bra träff men den började springa lite grann. Så guiden, han drog sin revolver alltså i bästa cowboystil, gunslinger, tömde hela magasinet på 6 skott, träffade inte ett enda, stoppade ner revolvern igen. Precis som ingenting.
Skitnöjd.
Det var väl det han hade som mål tror jag.
Herregud alltså.
Det är kul.
Ja, men det hade varit magiskt att få åka dit. Och, ja, men, ja, det jag tycker är så häftigt när man har varit ute och, jag har inte varit utomlands och jagat så mycket, men de platserna jag har varit, det är ju också människorna man möter.
Ja, det är viktigt.
Och att de har, jag ska inte säga annan syn på jakt, men de har en, liksom, den bygger på en helt annan typ av erfarenhet. Jag vet den guiden vi hade i Polen senare. Jag har varit i Polen och jagat både rådjur, vildsvin och kronhjort.
Mm.
Och det har samma guide som heter Rafael som är helt fantastisk.
Väldigt
fin kronhjort. Ja, verkligen. Men Rafael, alltså vilken kunskap.
Mm.
Just hans känsla av vad vilten kommer vara, hur de rör sig. Och bestämma ålder, allting sånt. Mm. Helt otroligt alltså. Och det var likadant med Aarons i Namibia.
Ja, absolut. Ja.
Fan, überproffs alltså. Ja.
Det var skitkul. Jag snackade med honom ofta när vi körde hem från jakterna på kvällen. Och så hade vi ju, det var ju långt iväg. Så man hade god tid. Så jag satt och snackade med honom mycket. Det är en väldigt ordentlig utbildning. Alltså för att få lov att be PH där. När
jag, ja, verkligen.
Han snackade om 4-5 år.
Hej då. Hej. Ja. Mm. Hej. Nu ser inte ni detta, men just nu så har Ebba kommit upp, den lilla surtanten har kommit upp och vill någonting. Det är ganska svårt att veta vad hon vill, men det är tydligt att hon vill något. Det här har varit en jävligt fin dag.
Mm.
Vi har poddat, vi har jagat, vi har käkat bacon. Fan, det här är bra dagar. Mm. Det är ju såna här dagar man skulle ha oftare.
Mm.
Men det kanske är att man inte har dem så ofta ändå som gör att de blir ännu finare. Nej,
fast
jag vet fan. Du har dem ju
en helt vanlig dag.
En helt vanlig dag. Ja, för mig är det inte det. Tack snälla för att ni har lyssnat. Nu har ni lärt känna Magnus, Juckan, Johansson lite mer. Som lever för jakt. Och hoppas att ni har lärt er något eller tyckte det var lite intressant att lyssna. Det tycker jag i alla fall. Tack för att du ville vara med.
Tack själv.
Och 1000 tack till er som lyssnar såklart. Utan er så blir det liksom ingen podd. Och nu är det ju så att jag är då nominerad med podden i årets upplaga utav Jaktgalan, vilket är skitkul. Är det så att ni vill rösta, och det finns massa olika kategorier, så går ni in på jaktgalan.se och gör det. Nästa vecka, då är det ett roligt avsnitt. Då kommer ni få möta två stycken personer som faktiskt redan har varit med i podden en gång, men som har börjat göra mycket saker tillsammans, och det har hänt väldigt mycket sen de var med i podden, för de var med i första säsongen. Och det är Madeleine och Lubbe. Och de pratar jag med samtidigt, så det blir liksom ett härligt gruppsamtal oss tre emellan nästa vecka. Hoppas att ni tunar in då, så som ni brukar göra på torsdagar. Det är jag jätteglad för. Vi hörs om en vecka.
Hej!
Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.